Då kan vi slå upp psalm 27. Psalm 27. Psalm 27. En psalm av David. Och jag läser. Herren är mitt ljus och min frälsning. Vem skulle jag frukta? Herren försvarar mitt liv. Vem skulle jag vara rädd för? När de onda kommer emot mig för att sluka mig, mina motståndare och fiender, då ska de själva snava och falla. Om en här belägrar mig, räds inte mitt hjärta. Om krig bryter ut mot mig, är jag ändå trygg. Ett har jag begärt av Herren, detta söker jag. Att få bo i Herrens hus i alla mina livsdagar, för att se Herrens ljuvlighet och söka honom i hans tempel. Han gömmer mig i sin hydda på olyckans dag. Han beskyddar mig i sitt tält. Han för mig upp på klippan. Nu är mitt huvud högt över mina fiender omkring mig. Jag vill offra jublets offer i hans tält. Jag vill sjunga och spela till Herren. Herre, hör min röst när jag ropar. Förbarma dig över mig och svara mig. Mitt hjärta tänker på ditt ord. Sök mitt ansikte. Ditt ansikte, Herre, söker jag. Dölj inte ditt ansikte för mig. Avvisa inte din tjänare i vrede. Du som har varit min hjälp, släpp mig inte, överge mig inte, du min frälsningsgud. Om min far och min mor överger mig, tar Herren emot mig. Visa mig, Herre, din väg. Led mig på en jämn stig för mina förföljares skull. Utlämna mig inte åt mina fienders vilja, för falska vittnen stiger fram mot mig och andas våld. Jag är viss om att få se Herrens godhet i de levandes land. Hoppas på Herren. Var stark och modig i ditt hjärta. Och hoppas på Herren. Ja, som Jonas sa här, så firar vi gudstjänst för sista gången det här året. Och det innebär att vi är inne i en tid som i alla fall jag älskar. Jag har pratat om det här så många gånger förut, så ni kanske är trötta på att höra hur mycket jag tycker om att utvärdera och ta ut. Alltså det här nyåret är ju fantastiskt. Där man får en chans att ta ett steg tillbaka. Och man får liksom titta på helheten. Man får utvärdera, man får ta ut en ny riktning. Och vi går in i ett nytt och ett händelserikt år av allt att döma. Det är en tid när vi får fråga oss som församling och vi får fråga oss som individer vad som är viktigast, allra viktigast för oss. Vad som betyder mest för oss. Vi får fråga oss vad som definierar oss och vad som leder oss. Och därför gör vi en paus idag från den vanliga predikoserien ur Efesierbrevet. Och istället ska vi titta på den här psalmen 27 och i synnerhet vers 4. Så jag kommer inte att gå igenom hela psalmen. Vi ska studsa lite vid den. Vi ska titta på vers 4 och vi ska tala om det utifrån Guds skönhet. För den här psalmen talar inte bara om Guds skönhet, utan den visar också vad Guds skönhet betyder för David som skrev psalmen, och därmed också vad den kan betyda för oss. Och jag hoppas att det kan betyda lika mycket för oss som det gjorde för David. Och att Guds skönhet också kan bli vägledande för oss när vi tar ut en ny riktning inför det år som ligger framför. Och det är verkligen häpnadsväckande läsning. Vi lägger kanske inte märke till det eftersom det står i en språkdräkt som vi kanske inte är vana vid annars. Men David påstår saker här i den här psalmen som är så stora att det nästan är svårt att ta in. Om du vet någonting om David så vet du att han levde ett dramatiskt liv. Han tillbringade sin barndom som herde, där han uppenbarligen tvingades kämpa mot vilda djur och lejon och björn för att skydda sin flock med får. Han smordes till kung av profeten Samuel, domaren Samuel, men han blev inte kung direkt. Han liksom smordes som kung som ett sorts profetiskt tecken, och sen gick många år. Han fick tjänstgöra i kungens hov hos Saul, och Saul blev mer och mer paranoid. Och vid åtminstone ett par tillfällen så står det i Bibeln att han kastade sitt spjut mot David och försökte nagla fast honom vid väggen. Men David blev mer och mer inflytelserik. Och så småningom tvingades han på flykt från Saul som ville döda honom. Och David levde ensam ute i vildmarken. Ibland ensam och ibland omgiven av en grupp soldater som följde honom. Så för David hörde det till vardagen att folk var ute efter honom och ville döda honom. Och samtidigt så var han en känslig själ. Och vi kan läsa i flera av hans psalmer att han låg i sin säng och grät om natten. Han visste hur det var att förlora ett nyfött barn. Han fick också uppleva senare i livet hur hans egen familj bröt samman. Och hur hans egen son gjorde uppror, revolt mot honom och drev honom ur hans palats. Och skulle ha dödat honom om han hade kunnat. Och istället dog hans son Absalom, vilket tog David mycket hårt. Så det är alltså inte vem som helst som skriver de här orden i psalm 27. Och han börjar i första versen och säger att han inte behöver frukta någon. Det finns motståndare och fiender som vill ta hans liv. Och det kan till och med komma en hel armé som är ute efter honom och som startar krig med honom. Och ändå är han trygg. Och sen säger han i vers 10. Om min far och min mor överger mig, tar Herren emot mig. Så vi kan konstatera att den här psalmen rymmer hela skalan av mänskligt lidande. Vad David påstår är att vad som än drabbar dig, om det är våld eller om det är förtal eller om det är motgångar på arbetet eller tragedier i familjen eller om det till och med handlar om att någon hotar ditt liv, Så tycks David påstå här att du kan ändå vara helt trygg. I den här psalmen finns ett löfte om fullkomlig trygghet och frid. Till och med glädje. Det är så djärvt att det är nästan svårt att säga orden. Till och med glädje i detta hela spektrum av mänskliga lidande. Du kan vara obegripligt, rent av provocerande, glad och fridfull mitt i lidande och hotfulla omständigheter. Och lägg också märke till att det inte är en okunnig glädje. Det är inte ett sorts flyktbeteende som blundar för hur livet egentligen ser ut. David talar inte om en ytlig lösning som säger strunta i alla problem. Hur är det han säger den här grisen? Hakuna matata, liksom. Den problemen ryggen. Och så är det bra. Det är inte det David säger. Han säger inte, du behöver bara tänka positivt här. Det är inte ett löfte det som vi ser här. Att om du bara kör huvudet i sanden så kommer allting att ordna sig. David säger att hans fiender är runt omkring honom. Men ändå är hans huvud högt. Mitt i stormen och mitt i lidandet. Och den här psalmen innehåller alltså ett löfte om trygghet och glädje mitt i lidandet. Och det kommer ifrån någon som vet vad lidande handlar om. Det är väl beprövade ord som har bestått under årtusenden. Och det här löftet har alltså med Guds skönhet att göra. Så nu kommer resten av predikan här. Så skulle jag vilja säga någonting om hur detta löfte som är kopplat till Guds skönhet kan förverkligas i våra liv. Och jag gör det under 4 rubriker. Först kallar jag den för att kalibreras till ett enda. Och för det andra att skåda Guds skönhet. För det tredje, var vi kan finna Guds skönhet. Och avslutningsvis för det fjärde så vill jag lyfta fram en av många konsekvenser som det ger i våra liv. Så, för det första. I salmens första vers alltså så slår David an temat för salmen. Vem skulle han vara rädd för? Herren försvarar hans liv. Vad som än händer, om så ett krig bryter ut mot honom, så kan han vara trygg. Och varför då? Ja, han säger ju i första versen, Herren är mitt ljus och min frälsning. Och det låter ju så triumfatoriskt liksom. Är inte lidandet verkligt för honom? Absolut, absolut. Så var det hemligheten då? Jag tror att den finns i vers 4. Som börjar med orden. Ett har jag begärt av Herren. I Bibel 2000 står det. Ett enda ber jag Herren om. Ett enda ber jag Herren om. Salmens löfte om trygghet och glädje mitt i det här lidandet blir verklighet i våra liv genom 2 steg. Det första är att låta sig kalibreras till detta enda som David talar om. Och vilken nyttig övning det är. Vilken livsviktig övning det är. Att få backa ett steg och få se vad som verkligen betyder någonting. Om jag ska be om en enda sak. Om jag ska sätta ord på vad som är allra, allra viktigast för mig i hela livet. Vad ska jag be om då? Det är någonting som slår mig här som jag inte alls har tänkt på tidigare. Men är det inte det man brukar tänka på när man... Vad är det för saga där det är en ande i en flaska? Det kanske är många sagor. 1001 nattsagor. Så här. Du får en önskning eller du får 3 önskningar. Då gäller det. Nu har jag en chans här. Vad kommer fram? Gud! Jag ber att jag ska få det här jobbet. Gud, gör mig rik. Gud, jag ber att jag ska få träffa någon. Jag ber att vi ska kunna få barn. Jag ber att barnen ska få må bra. Alltså våra böner avslöjar smärtsamt mycket om oss själva. Det visar vad det är vi lever för ytterst sett. Ni vet, Jesus fick frågan om hur man skulle be. Är inte det intressant? Uppenbarligen fanns det någonting hos Jesus som gjorde så starkt intryck på honom. Hos hans lärjungar. De bad honom aldrig att lära dem att uppväcka döda. Så vet jag vet. De bad honom aldrig att bota sjuka. Att lära dem hur man botar sjuka. Eller hur man stillar stormar. Men de såg på honom när han bad. Och de såg någonting fantastiskt. Och de sa. Lär oss att be. Och en gång när han talade om hur vi skulle be. Det finns ju flera texter om det här. Hur vi ska göra när vi ber. En gång så sa han, när ni ber så ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathören för att människorna ska se dem. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Så vad Jesus säger är alltså att det är kännetecknande för hycklarna att de ber för att uppnå ett högre mål. Just dessa hycklare som Jesus tar som exempel ber för att vinna människors beundran och bekräftelse. De står och visar upp sig för att människor ska se vilka andliga och fromma typer de är. Men principen bakom exemplet här är att vara en person, nu ska vi se, att vara en person som bara ber när det står på spel, det som vi verkligen vill ha. Ska jag försöka vara tydlig här. En hycklare, säger Jesus, är en person som går till Gud Men inte som ett mål i sig självt, utan för att få det här andra som jag egentligen vill ha. En person som bara ber egentligen när det är problem. Eller när det finns någonting som jag behöver. Och dina böner visar för dig och för mig naturligtvis, mina böner, vad som egentligen är din Gud. Vem du lever för. Så om du ska säga detta enda ber jag Herren om. Vad är det? Och Jesus fortsätter att säga, så ska ni be. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Och här visar han ju liksom utgångspunkten, centrumpunkten i hela det kristna livet. Gud är vår far. Och det är ju det, alltså det är ju så fantastiskt att det inte finns ord. Jag har inte ens tid. Det är underbart, vänner, att Gud är vår far. Det är sån sprängkraft i det, och jag har predikat om det nyligen. Ni kan titta i rubriker på hemsidan där det står om treenigheten och sånt. Det är underbart. Gud är vår far och han är i himlen. Och så ber vi, låt ditt namn bli helgat. Att ditt namn, att den du är, ska få vara avskilt, upphöjt, annorlunda mot allt annat. Att ditt namn ska få stå i en klass för sig. Att vad som än finns i mitt liv, om så fiender omringar mig, om fattigdom eller sjukdom drabbar mig, om olyckans dag kommer, om så min far och min mor överger mig, säger David, så ber jag om detta enda. Jag ber om dig, Gud. Att du skulle få vara det första och det största i mitt liv. Jag ber att du skulle låta ditt rike komma. Att du låter din vilja ske. Det löfte vi ser i psalm 27 om fullkomlig trygghet och glädje och frid mitt i lidandet förverkligas genom att vi liksom kalibreras, att våra förväntningar kalibreras, att våra förväntningar om ett enkelt liv eller ett bekvämt liv eller ett liv i rikedom och framgång, att vi kalibrerar, liksom omformulerar vår bild av vad trygghet egentligen är. Att vi upphör att vara så upptagna med det som finns mitt framför ögonen, som vi vet att vi förr eller senare kommer att förlora. För att istället rikta blicken mot det som är evigt och oförgängligt. Minns du missionären, martyren, Jim Elliots motto? He is no fool who gives what he cannot keep to gain that which he cannot lose. Han är inte någon dåre som ger vad han inte kan behålla för att vinna det som han inte kan förlora. Vilken vishet. Den yttersta tryggheten är inte en fast inkomst. Johnny, den yttersta tryggheten är inte en fast inkomst. Say it again. Den yttersta tryggheten är inte en fast inkomst. Föreställ dig vilken frihet att inte behöva oroa sig för vad vi ska äta eller vad vi ska klä oss med eller vilket arbete vi ska ha eller vilken livskamrat vi ska ha. För vår Fader i himlen vet precis vad vi behöver. Och han har lovat att om vi först söker hans rike och hans rättfärdighet så ska vi få allt det andra också. Så det första steget i löftet, att första steget att se löftet förverkligas är liksom att kalibreras mot detta enda. Det andra steget, den andra punkten, kallar jag för att skåda Guds skönhet. Vi tittar i vers 4 igen. David ber om detta enda. Ett har jag begärt av Herren. Detta söker jag. Att få bo i Herrens hus i alla mina livsdagar, för att se Herrens ljuvlighet och söka honom i hans tempel. Han vill se Herrens ljuvlighet. Och det hebreiska ordet här för att se, det är inte det vanliga ordet som man kan använda för att lägga märke till saker eller liksom notera saker. Det är ett ord som används nästan bara om att se i poetisk form. Det används också om profeter som får se saker som är bortom här och nu i olika uppenbarelser. Så därför tänker jag att det svenska ordet skåda är väldigt bra. Så det handlar inte bara om att David vill lägga märke till Herrens ljuvlighet, notera att den finns där. Han vill skåda den. Han vill liksom insupa den. Han vill betrakta den och begrunda den och njuta av den. För det är själva poängen när han talar om Herrens ljuvlighet. Att den är njutbar. Det är en syn, det är ett skådande som är ljuvligt. När man går på trottoaren är det bra att lägga märke till saker. Det är inte självklart i dessa dagar. Jag tycker faktiskt att det har blivit lite bättre nu. Men ett tag så var det väldigt komiskt. Många går och tittar i sina telefoner. Och de ramlar ner i kanaler. Och de trillar över stenar. Och de trillar ner för trappor. Och de krockar med andra som också tittar i telefonen. Det är helt enkelt en väldigt hållbar livsvisdom. Det som vi får lära oss när vi är barn. Att vi ska se oss för innan vi går över gatan. Men här handlar det alltså inte om att bara se sig för eller liksom notera omgivningen. Det handlar om att skåda någonting som är ljuvligt. Att själva skådandet i sig är ljuvligt. David skådar. Han tittar på vad Gud är. Han tittar på Guds attribut, på hans oändlighet och hans evighet och hans oföränderlighet, hans makt, hans helighet, rättfärdighet, sanning, godhet, trofasthet, kärlek, nåd. Och han ser att det är vackert. Det är ljuvligt. Det finns många ord för att beskriva Guds skönhet. Här i psalm 27 så har vi Guds ljuvlighet. I Jesaja 33:17 så talas det om en kung, hans, alltså Gud som en kung och den kungens skönhet. Det är liksom mer strålglans, hans excellens, fullkomlighet och prakt. Och sen i psalm 50, vers 2, så talas det om Guds skönhet som någonting åtråvärt. Någonting attraktivt. Och om vi lägger samman de här tre och talar om Guds skönhet, så har vi fullkomligt, excellent, praktfullt. Alltså om du till exempel hör ett musikstycke som har den här typen av skönhet, så är det någonting du vill spela upp för någon annan. Det är det här som säger, kom och se, kom, titta! Om man har en liten flicka som lägger märke till små blommor fast det är mitt i vintern, så får man stanna hela tiden och titta, titta! Det är fint om man lär sig. Om man upptäcker skönhet överallt. Om du ska beskriva det så säger du, du skulle ha hört. Det var det mest, vad det nu är, som du någonsin har hört. Och det är åtråvärt. Det är alltså någonting som man inte kan bli mätt på. Du vill bara ta in det. Du vill inte sluta titta. Du vill bara fortsätta liksom. Och det är ljuvligt. Det är någonting som ger ro åt din själ. Det skapar frid och tillfredsställelse. Det är liksom ett pålande källflöde som ger kraft och liv. Praktfullt, excellent, åtråvärt och ljuvligt. Om jag är rastlös och missmodig så vill jag väldigt gärna utsätta mig för skönhet. Om det är riktigt illa så sätter jag på mig hörlurar och så lyssnar jag på Tchaikovskis violinkonsert som framförs av någon virtuos violinist. Så jag sitter där och jag liksom skådar skönhet, fast jag gör det med mina öron. Och jag kan inte få nog av den här känslan av skönhet som liksom skär som en kniv genom själen. Skönhet som gör ont på något vis. Och det ger ett andrum ifrån allting som vill skjuta ner mig. Det skapar lugn och djup glädje att få höra de här spröda tonerna från fiolen. Och det är någonstans det som Bibeln säger är kännetecknande för Guds skönhet. Psalm 16 och 11. Du visar mig vägen till liv. Hos dig, hör detta. Hos dig finns glädjens fullhet. Ständig ljuvlighet i din högra hand. När salmen säger glädjens fullhet så betyder det att det inte går att få mer. Det är max. Hos dig finns glädjens fullhet. Om det är en skönhetsupplevelse att möta Gud, att träda in i hans närvaro som David talar om, så innebär det att vi kan komma ifrån de här hycklande bönerna som Jesus talar om. Han talar om att hycklarna som ber ju för att få ut sin lön. De går till Gud för att få det här andra som de egentligen vill ha. Och vänner, förstå mig rätt här nu. Gud säger till oss att vi ska göra våra önskningar hörda. Så jag säger inte att vi inte ska be till Gud om grejer. Absolut inte. Bra. Så gå inte hem och känn er liksom att jag fördömer dina böner här nu för att du ber om grejer. Det ska du göra. Absolut. Om det är en skönhetsupplevelse att gå till Gud, så blir det inte ett medel för att uppnå någonting annat, utan det blir ett mål i sig självt. Vi går till Gud för att få Gud. Om jag sätter på Tchaikovskis violinkonsert så är det en överväldigande upplevelse varje gång. Den sköljer över mig och den tränger undan allt annat. Det är inte ett medel för mig att få upp, liksom, eller uppnå någonting annat. Jag lyssnar inte på den för att tjäna pengar eller för att få bekräftelse eller någonting annat. Jag lyssnar på den för att jag vill. För att den är vacker. Det finns inget liksom mer där. Den är vacker. För den som är kristen är Gud den yttersta skönheten. Du kanske inte håller med om det. Du kanske inte har sett det. Upptäckt det. Men då säger det här, Bibeln, att det finns mycket mer av Gud för dig att upptäcka. Skillnaden mellan vad Jesus kallar för den hycklande bönen och den rätta bönen, som vi kan se exemplifierad här i psalm 27, är att hycklarna ber och säger: jag får inte ut någonting av det här, för Gud svarar aldrig på mina böner. Medan den kristne vill se, vill begrunda, längtar efter att få lovsjunga vem Gud är. Hans majestät och hans makt och hans vishet och hans kärlek och hans nåd. Det är så rikt. Det är ljuvligt och det är attraktivt och fullkomligt. Så vad David säger här är att jag kan vara trygg eftersom jag har gett upp vad jag inte kan behålla för att vinna vad jag inte kan förlora. Jag skådar Guds skönhet och jag finner honom mer och mer vacker ju mer jag umgås med honom. Han är min lön och det kan mina fiender aldrig ta ifrån mig. De kan ta allt annat. De kan ta min hälsa, de kan ta min rikedom, men de kan inte ta detta. Om jag har detta så är jag trygg. Och han säger, nu är mitt huvud över alla fiender omkring mig. Och jag inser att det här är så stora ord. Men inte desto mindre. Vi måste ta fram dem och titta på dem. För det är en verklighet. Det är helt möjligt för oss att uppnå det här. Men om vi nu inte tycker att det är vackert att titta på Guds attribut, titta på vem Gud är, vad ska vi göra då? Hur ska vi finna Guds skönhet? Ytterst sett så är det ju någonting som Gud själv måste visa genom den helige ande. Det är ingenting vi kan producera själva. Men vi kan i alla fall liksom peka åt ett håll och titta åt ett särskilt håll. Vi kan se Guds skönhet i hans majestät och hans makt, i hans väsen. Liksom. Vi kan se Guds skönhet i hans vishet, i hans skapelse och hur han för hela historien till fullbordan. Men allra tydligast så kan vi se Guds skönhet i hans nåd. Inte sant? I hans nåd. Så låt oss titta på templet. Det är ju där David säger att han vill söka Herren. Herrens ljuvlighet. Det var i templet som offret ägde rum. I det innersta rummet, i det allra heligaste, fanns förbundsarken. Och på den så låg det ett lock av guld. Det kallades för nådastolen. Och en gång om året på Jom Kippur, på försoningsdagen, skulle översteprästen ta med sig blodet från ett felfritt djur in i det allra heligaste och stänka det på nådastolen. Och över nådastolen vilade Guds härlighet, hans påtagliga närvaro i form av en eldstod, en eldslåga. Här har vi Guds skönhet. I offret som stänks på nådastolen och i Guds närvaro i det allra heligaste. Och det var nog ingen som förstod hur allt det här hängde ihop för en århundraden senare när Jesus visar oss. Jesus fick en fråga av en samarisk kvinna om i vilket tempel man skulle tillbe Gud. I samariernas tempel i Samaria eller judarnas tempel i Jerusalem. Och Jesus svarar inte riktigt på frågan. Han säger i Johannes 4:21: tro mig, kvinna. Den tid kommer då det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Alltså fram tills dess skulle man tillbe Gud i templet i Jerusalem. Det var ingen tvekan om det. Men någonting skulle hända när vi skulle kunna se Guds skönhet på många andra geografiska platser också. Och det som skulle hända var ju Jesus själv. Han ägde samma skönhet som fadern. Men för vår skull uttömde han sig själv. Jesaja 53 säger att han hade varken skönhet eller majestät när vi såg honom. Inget utseende vi drogs till. När Jesus kom hade han inte Guds strålglans och ära. Han var ödmjuk och ringa. Han var ingen härförare, han var ingen känd filosof. Tvärtom, Jesaja fortsätter ju. 53:3. Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med lidande. Han var som en som man skyller ansiktet för. Så föraktad att vi inte respekterade honom. Folkbibeln 98 säger att vi räknade honom för intet. Så Jesus Kristus, oändlig i skönhet, blev så föraktad och vanställd att vi vänder oss bort när vi ser honom. Han gick till korset och han lät sig slås sönder och hängas upp naken för att uthärda en långsam, plågsam drunkningsdöd. Och han gör det för vår synd. Han tar den förbannelse, den fulhet som vi har förtjänat i vårt ställe, så att vi, när vi sätter vårt hopp till honom, kan få den skönhet som han har förtjänat. Och nu kallas vi tillsammans för Kristi brud. I Guds skönhet, i Guds ögon har vi skönhet, oändlig skönhet. Vi tillsammans är templet som jag ska predika om nästa vecka utifrån Efesierbrevet. Vi är templet, vi är levande stenar som är sammanfogande. Och vi utgör ett levande tempel där Gud själv har sin boning. Så Guds skönhet är som allra tydligast i Jesus Kristus och hans lidande och död på korset för vår skull. Och den lever på något förunderligt vis vidare i hans församling. Alltså, när du är i Kristus läggs Guds skönhet på dig. Du behöver inte jaga den. Den är gratis. Den ges dig. Så, vad har vi sagt så här långt? I psalm 27 finns ett löfte om fullkomlig trygghet och frid. Mitt i lidandet. Och detta löfte blir verklighet i våra liv genom att vi först formulerar om våra förväntningar på ett enkelt eller bekvämt liv. Att vi kalibreras till att be om detta enda först och främst. Det som verkligen betyder någonting. Som aldrig kan tas ifrån oss, nämligen Gud själv. Och vi skådar hans skönhet. Vi söker honom som ett mål i sig självt. Inte för vad han kan ge oss. Och Guds skönhet ser vi på många sätt. Men allra tydligast i Jesus Kristus och hans offer i vårt ställe. Här skulle predikan kunna vara slut. Jag skulle vilja ta kanske 5 minuter till. En sista punkt om vad det här får för konsekvenser i våra liv. Jag hoppas att det kommer vara värt mödan. När vi har funnit detta enda. När vi ser med Jim Elliot att han är ingen dåre som ger vad han inte kan behålla för att vinna det han inte kan förlora. Så gör det oss djärva på en nivå vi inte kan föreställa oss, tror jag. Jag ser att Herren är min herde. Och när Herren är min herde så ska ingenting fattas mig. Vad har jag att frukta? Han förser mig med allt jag behöver. Han leder mig på gröna ängar för sitt namns skull. Och om jag så vandrar i dödsskuggans dal så fruktar jag ingenting ont, för han är med mig. Han är allsmäktig. Han är oändligt god. Mitt i dödsskuggans dal kan jag förtrösta på att han leder mig rätt. Han till och med dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Och jag kan glädjas och njuta mitt i mörkret och mitt i stormen. Vilket liv, vänner. Du lever för Gud. Du behöver inte oroa dig om vad som ska hända. Du kan se ut över världen och du kan fundera på var är behoven störst. Var har människor inte hört evangeliet? Var kan du hjälpa de nödställda? Du kan dela evangeliet, du kan säga vad han vill att du ska säga. Och du behöver inte vara rädd för någonting. För du är i hans hand. Alan Francis Gardner föddes 1794. Troligtvis har du inte hört talas om honom, vilket bara förstärker min poäng. Han gjorde karriär som sjöman i den brittiska flottan. Han var framgångsrik världsligt sett. Han tjänstgjorde som kommendörskapten. Och så beslöt han sig för att ändra riktning i sitt liv. Han ville bli missionär. Han samlade ihop pengar och fick så att han kunde ta med sig mat så att det skulle räcka för ett halvår. Och så reste han till Yaghan-folket som bodde på öarna längst söderut i Sydamerika. Det sydligaste folket i världen. Ett nomadfolk som förflyttade sig mellan öarna i kanoter. Och Gardner och hans sällskap, han hade 6 personer med sig. En kirurg, en snickare, en lärare och 3 fiskare. De anlände till det här folket den 5 december 1850. Men folket var mycket fientliga. Gång på gång anföll de missionärerna och tog den mat som missionärerna hade med sig. Och landet var kargt, klimatet var tärande. Och den här besättningen gick in i det värsta lidande de någonsin erfarit. Och en efter en dog de svältdöden. En långsam, utdragen, mycket smärtsam död. Sist överlevande var Gardner själv. Och hans sista dagboksanteckning är daterad till den 6 september 1851. Det är alltså 9 månader senare. Troligtvis samma dag som han själv dog av svält. Och där citerar han psalm 34 och 11. Som är en av mina livsverser. Lejon kan lida nöd och hungra. Men de som sökt sig till Herren saknar ingenting. Så vi har en man som håller på att tyna bort av hunger. Misslyckad i sitt missionsupptåg. Citerar den här versen och så skriver han en mening. Han skriver: jag är överväldigad av Guds godhet. Hur är det möjligt? Det är värt att fundera på. En man som dör av svält. Helt utan hopp, mänskligt sett. Som hade rest ut för att förkunna evangeliet för ett folk som stal från honom och som ville döda honom. Hans kropp var nedbruten. Och hans sista ord är att han är överväldigad av Guds skönhet. Av Guds godhet. Han gick inte till Gud för att få någonting annat än Gud. I sitt sista andetag så skriver han överväldigad av Guds godhet. Han hade lämnat allt. Och han hade förlorat allt. Han hade inte ens fått en ordentlig kontakt med folket han skulle resa till. Men han bad om detta enda. Hans liv var Kristus och döden en vinning. Och här har vi ett rum som är fullt av människor som skulle kunna vara Alan Gardner. Du skulle kunna vara Alan Gardner. Visst vore det underbart att få bryta upp ifrån det som håller dig fast så hårt. Och då menar jag inte nödvändigtvis att du ska resa till Sydamerika. Visst vore det underbart att få bryta upp ifrån det som du oroar dig för. Det finns ett liv för dig och för mig som är större än vi någonsin kan föreställa oss. För Herren är vår herde. Han är vår ljus och vår frälsning. Vad skulle vi frukta? Så vänner, låt oss gå in i nästa år med en klar vision av Guds skönhet för våra ögon. Och låt oss njuta njuta och glädjas över vem han är. Låt oss be. Fader, det är så stora ord att det riskerar att låta pompöst, pretentiöst och larvigt. Men vi ber, Fader, att anden skulle uppenbara dess sanning för oss. Vi ber att var och en som sitter här inne, var och en som hör denna predikan skulle få andens kraft att kalibrera sitt liv efter detta enda. Att du i botten av sitt hjärta ber med David om detta enda. Att få söka din ljuvlighet. Låt det bli verkligt för oss. Vi ber för året som ligger framför. Vi ber att det skulle få vara ett år då vi kan få vara fria från fruktan. Och när vi faller, vilket vi är ganska övertygade om att vi kommer att göra, Fader, så när vi faller så ber vi, ta upp oss igen och rikta oss på nytt till dig själv. Låt oss få vara ett folk som är märkta av dig, som vill gå dit du leder och som älskar, som är överväldigade av din godhet. Låt det vara så i Jesu Kristi, din sons namn. Amen.